Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Då är du välkommen till Radio Nolaskogs som sänder tisdag förmiddag mellan 9 och 10:30 och klockan 10 på tisdagskvällen samt även klockan 9 på lördag morgon. Våra program finns också som poddradio på www.radioovik.se där du också kan lyssna på våra sändningar när det passar dig. Och sen klockan 10 så har vi ett evenemangstips för veckan och sen efter det, 10 minuter över, så ska vi ha en novell. Men först, jag heter Lars-Gunnar Olsson och har närmaste timmen tänkt ta upp lite frågor om landsbygden. Om vad som händer här ute och vad det är för förutsättningar för en framtid. Det bor ju inte så få i kommunens inland som har behov av service och arbete och en dräglig livstillvaro. Om det här har jag tänkt fundera med lite med mig själv och en del personer som jag hoppas få med i programmet här. Men i senaste lördagens Allehanda så står det att allt färre ville bo på landsbygden. Och läser man längre och in i tidningen finns ett väldigt bra material som visar på att tydligt är att människorna lämnar landet, inlandet. Det har till centralorten på de senaste 13 åren flyttat in 1343 personer och landsbygden har förlorat 1001 noga räknat. Och tittar man då dessutom på lite orter då på längre håll ifrån centralorten så har ju till exempel Solberg halverats på den här tiden från 189 personer ner till 97. Men även i områden som ligger närmare centralorten är det ett ganska stort tapp. Vi har ju som exempel Långviksmon som har tappat 20% de här åren. Och ändå är ju Långviksmon räknas ju till de orter som har en del företagsamhet och industrier och det bör finnas utkomst för folk att bo och kunna flytta in och kanske jobba också. Så det ser ju märkligt ut att det har tagit den här utvecklingen. Just Långviksmon då som har en stor betongindustri, Strängbetong, där det jobbar en 50, 60, 70 personer beroende på naturligtvis beställningar, så har man då också en hel del egen befolkning som jobbar där, men en stor del kommer faktiskt ifrån tätorten, ifrån stan, pendlar dit upp och jobbar där. Och det är ju lite märkligt att den egna befolkningen inte kan försörja en sån företag själv. Men tittar man lite grann på hur åldersstatistiken ser ut i de här inlandsbyarna, bygderna, så är ju många pensionärer och står alltså utanför arbetsmarknaden. Och inflyttningen av nya unga familjer, den är inte speciellt stor. Det finns väldigt mycket tomma hus här inne på inlandet också. Det kan ju vara så här också att husen inte är till salu. Man har bott där, man har flyttat därifrån, bor kanske i ett annat håll i Sverige, kanske neråt stan, men man vill behålla det här huset helt enkelt som en sommarbostad kanske också. Så de är inte tillgängliga helt enkelt för andra som vill flytta in. Men sen är det ju så också att vill man flytta in en ung familj så ska det finnas också möjligheter att ha barnpassning. Man måste kunna ha, ja, det är skolgång det är frågan om. Och inte minst så har ju också barn och ungdomar intresse av att umgås med varandra. Och det är klart att att bo ute på landsbygden, där är ju inte lika stora möjligheter till såna saker inte. Det är ju tyvärr så att vi är beroende idag av att kunna komma till många nära inneställen och annat i de här åldrarna också. Och de finns ju inte då på landsbygden. Så att inflyttning, ja, men finns det också annat som drar än bara att ha en bostad? Det är det som är frågan. Nu tycker jag ju att det är väl så att med en landsbygd så ska det finnas ju kvaliteter som borde väga över kanske en hel del också. En nära natur, en stillhet och många upplevelser som man kan få ta del av som kanske man saknar i en tätort också. Och det tror jag många bejakar också, att man får ha en trevlig tillvaro i lugn och ro också. Men sen är ju det här med nästa steg som finns med i bilden, och det är ju jag måste få handla, jag måste ha mat, jag måste ha en hel del som service av annat slag också. Finns den också? Jag nämnde skolan alldeles nyss, men det finns ju också just behovet av handel. Den är inte så heller given ute på landsbygden längre. Det är många som slår igen butiker. De har inte underlag. Även om det finns människor som potentiellt skulle kunna vara goda konsumenter och kunna handla där, så väljer man kanske att handla nere mot tätorten i stan, därför att utbudet är mycket större på varor där. Och inte nog med det, med en landsbygd så är det också en del transporter och annat som kostar, så att varorna blir ju snarast dyrare också ute på landsbygden än vad de kan vara i tätortens köpcentrum. Och trots allt betyder pengar en hel del för gemene man. Men det är ju inte bara att tjäna pengar om vi skulle handla i stan. Vi drar undan en del av intäkterna för en butik, som gör ju att den dag jag kanske som bor på landet vill komma åt en affär och köpa någonting väldigt nödvändigt, och mjölk eller annat sånt där, så har jag inte affären där, så har jag gjort en stor förlust också att inte vara trogen den butiken på orten. Så att det här är en ond cirkel som vi befinner oss i, vi som nu råkar bo på landsbygden. Att vi vill ha service, vi vill ha det bra, men ger vi den delen möjlighet att existera också? Det är ju en stor och viktig fråga. Ja, det här är Lindlandet, och jag tror vi ska ta och lyssna på en skiva utav en som kommer ifrån inlandet, nämligen Silla Hector, som är ifrån Långviksmon, en härlig sångerska, men hon har flyttat till annan ort i Sverige. Vi tar en lyssna på henne nu, och vi ska väl ha henne med senare också i programmet.
Wherever I am, I come running. Winter, spring, summer or fall. All you have to do is call, and I'll be there, yes, I will. You got a sky above you growing dark and full of a clouds, and that or north wind begin to blow, oh, keep your hands together and you just
Du lyssnar till Radio Nola Skogs och jag heter Lars-Gunnar Olsson. Att landsbygden kan tyckas vara svår att återbefolka, det råder du säkert delade meningar om. Men små steg som kan tas, de kan ge effekter, och det är en second hand butik som har uppstått i Långesmon. Den är ett bra exempel på det här. Och jag sitter nu i den butiken med föreståndaren Ulla Gerardsson. Hur gick det till, Ulla, när den här butiken startade?
Ja, det är nu 15 år sedan då som Ankaret startade. Och det var så att det var ett äldre par som bakade tunnbröd, Johan och Adina Englund. Så det var de som började med försäljningen av tunnbröd, och sen så började det strömma till lite varor, och så blev det mer och mer att folk började köpa både saker och
15
ting.
År sedan, säger du?
15 år sedan, ja.
Jaha, och det var den skalan det började på, liksom lite konsumtionsvaror, mera mat och sådär.
Ja, det var det från början. Men sen började ju folk då lämna in lite saker, och så var det en liten lokal som vi hade då först.
Ja, det var gamla postlokalen här i...
Ja, det var det.
I samhället,
ja. Men sen så blev det lite trångt där, och sen då så flyttade vi över till Jollenhuset.
Hur blev det så mycket saker som kom in så att och liksom omsättningen blev så hög att man var tvungen att flytta?
Nej, det var väl så här att den här lokalen stod tom just då här i Jollenhuset, så att då fick vi förfrågan om vi kunde tänka oss att flytta hit och expandera här.
Jaha,
och den fyllde vi ju rätt snart, den här lite betydligt större lokalen då.
Och det är hur många år sedan var ni flyttade hit då?
Ja, jag tror att det är ungefär 10 år sedan nu då, ungefär.
10 år sedan. Och nu är den här byggnaden, Jollen, den ägs av kommunen, förstår jag nu.
Ja, det gör den nu. Stämmer
att,
det.
Man kan säga så här, nu har ni hyrt in det här då, och det får ni betala en del för också, förstås.
Ja då, vi betalar vanlig hyra här av lokalen här.
Det gör vi. Du Ulla, vad betyder det i ett sånt här samhälle att man har en sån här second hand butik?
Ja, jag tror att det betyder mycket, för det finns ju, det är ju en träffpunkt, och inte bara för samhället utan liksom för folk från byarna runt omkring också. Och det är många som passerar Långvismo när de åker till Örnsköldsvik för att göra ärenden där. Och då stannar de för här på eftermiddagen kanske, när de har varit i vägens sväng.
Så det är många som kommer utifrån, det är inte bara närboende som kommer hit då?
Nej, det kommer folk från rätt långt ifrån, om man säger Fredrika och behöver och Nordmaling och Husum och Örnsköldsvik och sådär.
Mm. Och de tar sig till besök enkom hit för att de vet att det finns någonting här att få tag i alltså?
Ja, det uttrycker de, att, och en del säger att det här tar vi taget nu som liten utflyktsmål, och så stannar de här några timmar och går runt och tittar och hittar alltid något intressant i butiken här. Och så tar de lite fika och så går de en sväng till och hittar lite till.
Ja, nu har ju ett fikabord där också, så då går de sätta sig ner och prata lite grann och ta sin kopp kaffe.
Ja, det är ju många som uppskattar det här fikabordet, för där kan man alltid liksom träffa någon och få prata en stund och låta tiden gå lite.
Men intresset har växt alltså hela tiden då, att vi ser att vi sprider ringar på vattnet, det kommer längre och längre från folk också.
Ja, det gör det, och de som har varit här och handlat, nästa gång de kommer hit, då har de ofta med sig kanske någon kassa eller säck med varor.
Så de skänker då?
Så de skänker, ja. Jaha. För de vet att pengarnas överskottet går till bra ändamål. Jaha. Så att då vill de gärna bidra.
Vi kan ta upp det lite senare då kanske. Mm. Men jag tänkte på det, kunder idag, det finns ett stort, man skäms inte att köpa billiga saker på second hand idag längre inte.
Nej, det gör man inte. Det är faktiskt så att det har ju blivit populärt att handla second hand. Så att...
Vem som helst kommer alltså.
Ja, jag har ett lite roligt exempel. Ett par som kom in och han urskuldade sig lite grann och sa att ja, det var ju min fru som ville komma in nu när vi passerade Långviksmon här. Och han sa att han har aldrig varit på en second hand butik. Och sen såg jag då hur kvinnan då gick och njöt av att hitta kläder och husgeråd och grejer. Men rätt vad det var så var han också och provade lite kläder, och så såg han prova en skinnjacka. Och den där passade perfekt. Så han gick till spegeln och tittade och sa, ja men den här köper jag ju. Den här är ju jättefin.
Och priserna är inte speciellt höga heller inte.
Nej, vi är kända för att ha låga priser. Det säger ju alla som kommer hit.
Mm. Ja, så det gör ju att man kan verkligen fynda här en kasse för ingenting nästan.
Ja, och jag brukar säga det att alla vill kunna fynda. Även den som har en tjock plånbok vill kunna göra fynd. Så det.
Ja. Hörru, innan vi fortsätter samtalet här så ska vi ta och spela en skiva som vi ska lägga på just nu.
I'm nothing special in fact. I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listen when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy. Began to sing long before I could talk. But I often wondered, how did it all start? To find out that nothing can capture a heart like a melody can. Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. lucky. I am the girl with golden hair. I wanna sing needles to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy.
Ja, då ska vi fortsätta med att prata om den här fantastiska second hand-butiken i Långviksmon då, som jag har Ulla Gerardsson som föreståndare med, bredvid mig här. Du Ulla, det krävs en del personal för att sköta det här och det är väldigt mycket jobb här.
Ja, det är det. Det är, alla sakerna som kommer in ska ju packas upp och sorteras och gås igenom. Men vi har många ideella som hjälper till. Som kommer in någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Men sen har vi även några stycken som är anställda. Och som kommer då kanske via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hit då.
Så det är en del sysselsättning den vägen också. De får en liten inkomst, en del som kan jobba här så att säga.
Ja, det är det. Och det är väl så att det är folk då som kanske har lite svårt att komma ut liksom på den vanliga arbetsmarknaden.
Mm. Mm. Så de har en möjlighet att jobba. Sen säger du volontärer eller frivilliga som måste vara här eller behövs också här.
Oh ja, oh ja. För det är, ja, det tar tid att gå igenom allting. Och
kommer allting in hit eller får ni hämta saker också hos folk som vill skänka?
Vi brukar ju fara iväg och hämta om det är liksom lite större kvantiteter. Då kan vi fara hem till något hem och hämta om det är möbler och sådär. Men då ska det liksom vara lite mera saker så att det lönar sig så att säga.
Ja, eftersom det man säljer är det man säljer så billigt så det kostar det nästan. Och hämtar det lika mycket så är det ingen större affär egentligen mer inte.
Nej. Nej. Mm.
Men då, det här att jobba här, vad är de dagliga sysslorna här egentligen? Packa upp, sa du först.
Ja, packa upp och gå igenom och avgöra om det går att sälja. Sen gör vi så, vi har ett samarbete med PMU i Gullänget. Så att en del kläder som kanske är det skicket som att vi bedömer att det här går inte att sälja. Men ändå, det är ju inte... Det är inte söndrigt så det liksom behöver inte slängas. Det lägger vi då i säckar som vi kör till PMU där. Och så kan de frakta det vidare utomlands på olika ställen.
I annan användning alltså.
Ja.
Sen är det att packa upp sig då och hänga upp det här i butiken. Då, eller kläder och saker och annat sådär. Och prissättning, hur är det med den? Den är svår kanske?
Ja, ibland så kan det vara det.
Men man vill ju inte sälja för billigt och inte för dyrt och det ska vara så att säga attraktivt också, är inte så?
Ja, det gäller ju att hitta den där balansen. Och samtidigt tycker vi att kunderna ska kunna göra fynd också. Så att det är, vi försöker hjälpas åt.
Mm.
När vi har fått in kanske lite saker som vi inte får in så ofta, då brukar vi ju vara flera stycken som hjälps åt att bedöma.
Kommer in några fynd där? Jag tänker på, det finns ju såna här antikvariatsaffärer som gärna vill gå ut och smyga och titta. Finns det något fynd vi kan göra för dem? De är bättre prismedvetna än vad ni är här kan jag tänka.
Jo, det finns alltid fynd och hitta det. Så är det. Och ibland kan vi ju höra att folk har köpt någonting här för en liten peng och så har de gått hem och så har de googlat och tagit reda på att det där var värt bra mycket, mycket mer än det där de köpte här.
Ja visst, det går ju att gå ut på alla möjliga, så att säga, Blocket och annat, och kanske spana vidare där också. Men den risken tar ni, att ni vill hellre att det ska, ni ska få omsättning på varorna än att man ska spekulera i att få in så mycket pengar som möjligt, förstår jag.
Ja, det är ju också en tidsfråga. Det är klart, då skulle man nästan behöva ha någon som satt hela tiden. Så vet jag att det finns på andra second hand butiker att det finns personal då som tar reda på den här kunskapen och därför då sätter ett högt, högt pris då på vissa saker. Ja.
Men är man prismedveten, då vet man vad man ska sätta på ett ungefär i alla fall.
Så ja, att det...
Men du, då får ni in pengar här, och det är ju viktigt för en sån här verksamhet att det ska ju gå till något ändamål. Och det har ni klart för er.
Ja, det är ju hela överskottet som blir. Alltså det sitter vi ner och bestämmer tillsammans här nu då i gruppen, och sen så är det ju då styrelsen i församlingen då som liksom är huvudman för ankaret. Men då sitter vi ner och så funderar vi vad vi vill skicka iväg de här pengarna.
Och det är pengar som går till andra utomstående ändamål än bygdens behov kanske då?
Ja, mer eller mindre. Det är det. Jag kan säga några exempel, och det är, vi har skickat till handikappcenter, och vi har hjälpt till med och fått fram benproteser och även rehabiliteringscenter. Och skola tycker vi är viktigt. Så mycket kanske för barn som vi har riktat in oss på.
Men det är i Sverige, men utomlands går det en hel del pengar också då?
Till projekt. Men det här är utomlands.
Utomlands.
Och det är flickskola i Indien till exempel, och det är matpaket. Och sen så har vi då under många år skickat pengar till ett projekt för att arbeta mot kvinnlig omskärelse i Kenya.
Jaha. Så det är många länder som där sådana här verksamheter pågår som ni stöder oss olika?
Ja, vi föredrar ju att skicka till lite mindre organisationer som vi känner till. För där vet vi liksom att 5-10 000 betyder väldigt mycket för dem, istället för att skicka genom de här stora hjälporganisationerna.
Har vi dags för en lite musik nu innan vi går vidare på sluttampen här då?
När du är trött, du vill fly. När oron viskar allt, din dag ska aldrig gry. Men jag finns hos dig. Åh, känn handen kring. Stilla var ej rätt, som en bro över mörka vatten, ska jag bära dig. När skuggan faller kall, du går fram, där fågeln inte längre syns och där solen dör, men jag tänder ljus. Jag vill tända för dig himlens ljus, vår trygg och tro. Styr mot havet nu. ska bära dig.
Ja, då fortsätter vi med second hand i Långviksmon. Det här med asylsökande som nu kommer i större grupper hit nu. Vad kan ni hjälpa dem med det?
Ja, de som bor här i samhället, de bor ju bara en 100-150 meter härifrån. Så de kommer ju och dagligen så kommer ju många av dem in hit till oss och hälsa på. Och framförallt de behöver ha någon att ställa sina frågor till och kommer med oro och bekymmer. Och då försöker vi hjälpa dem i den mån vi kan.
Så det är en kontaktpunkt också i hög grad med dem, inte bara att sälja second hand-varor?
Ja, det blir ju det, och en del av dem lär man ju känna mer. Och man kan ställa upp på olika sätt. Sen har ju kommunen har ju en del personal här, men inte alls hela tiden. Och då får vi liksom rycka in och hjälpa dem när de behöver hjälp på olika sätt.
Jag har hört också att Migrationsverket tillåter att de kan få göra lite små praktiker också. Har det varit så?
Ja, de vill ju gärna att folk ska komma ut i arbetspraktik. Så vi har haft flera stycken här på Ankaret. Och det har varit väldigt, väldigt positivt. Positivt för dem att de har någonting att göra. För då mår de ju mycket, mycket bättre. Och väldigt bra för oss. För vi har fått praktisk hjälp. Och sen så har de ju även då fungerat som tolk till de andra.
Och de har en bra kompetens i många frågor också.
Ja, oja. Det är ju många av de här som är högutbildade som kommer. Så de har varit en stor resurs för oss. Och sen så blir det ju, när de är tillsammans med oss svenskar, så ser de och hör hur vi tänker, och de kommer in, de integreras i samhället. Och sen kan de vara ett stöd liksom för de andra. Så det är väldigt positivt om en del av de asylsökande kan komma ut i arbetspraktiken.
Och sen är det så positivt, finns en liten träffpunkt här i Jollen också, här i det här huset bredvid som kommunen har stått för. Så att...
Ja, det finns en mötesplats. Så där är de ju mycket också. Mm.
Men det här med varor, de behöver köpa kläder och de har inte så mycket pengar, men ni har ju, det kostar inte mycket att köpa lite jeans och jackor och så heller inte här för dem.
Nej, vi har ju lite grann specialpriser för dem. Både på kläderna och sen så på husgeråd och sånt som är lite lite enklare eller lite grann låga priser i vanliga fall. Då. Mm. Men de får köpa ännu billigare. Så det här första behovet. Och en del har ju bara en liten väska med sig, så att de behöver fylla på sitt klädförråd, och speciellt för vintern.
Och det här flyktingboet de har, det är inte speciellt utrustat heller. Ibland måste de köpa till lite husgeråd kanske också för att, där de bor.
Det finns ju, basbehovet finns ju i lägenheterna. För här i Långviksmon är det ju lägenhetsboende. Då. Mm. Men det finns ju alltid behov liksom av att köpa. Eller några väskor och sådana där saker.
Men så har du ju också förläggningar i Trehörnings och Björna och Mellansela. De kommer väl hit kanske också?
Med. De kommer hit och de hittar ju mycket, som du säger, husgeråd och sådana där. Eller lite mer praktiska saker som de behöver.
Hur tyckte du gensvaret att vara nu med tanke på att även för asylsökande bor här, att inflöde av skänkta saker från befolkningen, har den varit positiv och god, eller hur ser det ut?
Ja, jag tycker att det här sista året tycker jag vi har fått ännu större inflöde av varor, så det är fantastiskt. Och ibland man står och man blir nästan bara rörd, för det är så fina saker som folk lämnar in. Det är stor givmildhet är det.
Är det någonting som ni saknar att få in här på second hand-butiken? Kläder kanske det kommer in, det är sånt. Men är det annat som skulle vara bra att ha som dragplåster för en sån här butik?
Ja, vi skulle gärna se att vi fick in mer möbler. Men annars så finns, ja, och tekniska saker. Det behöver vi mer av.
Så att folk som vet om att de har saker som inte, de inte nödvändigtvis behöver av den här karaktären är välkomna. Mm. Men det är väl så här att de bör komma hit med att vi skulle hämta det till folk. Ni hämtar inte folk, det gör ni inte kanske.
Nej, alltså vi har egentligen inte någon transportmöjlighet, utan det är ju, vi vill att folk kommer hit, ja, hit med det. Mm. Och då brukar folk göra till 98%, så det är...
Mm. Är det så också att hur mycket det här med, det är viktigt det här med recirkulering och återanvändning och det här med miljö och så vidare. Det finns en hel del som ni måste ändå göra av med också kanske, men det är inte så mycket kanske. Ni kan skicka till PMU då kläder som går att använda. Är det mycket annat som måste slängas eller är det bra kvalitet på det mesta?
Ja, det är ju en del saker får vi ju ibland skicka iväg, eller som blir sopor, det är det ju. Men det, i det stora hela så kan vi ju liksom ta in det och så där i butiken. Mm.
Men tack du, det låter bra. Nu hör jag att det klingar på en klocka här, så att det är väl någon som vill komma in här nu med kanske några varor. Så att jag säger tack till dig Ulla för att jag fick störa dig en stund i jobbet. Det är som är full rull idag förstår jag nu, och kunder som kommer så småningom också. Ja. Men det var ett bra exempel på att ute på landsbygden så går det att ordna saker och ting som få bra effekt för människorna och som ger umgänge och träffpunkt och annat. Så det här är en fint exempel på, kan vi väl säga då. Mm. Så, tack bra Ulla, då ska vi ta och lyssna på lite musik sen.
Starkare än ord.
Du lyssnar till Radio Nola Skogs och jag heter Lars-Gunnar Olsson. Ja, vi närmar oss slutet på mitt timmesprogram. Jag har reflekterat lite över landsbygdens möjligheter. Och nyss hörde vi hur second hand-butiken Ankaret i Långsbon kan bidra. Att sätta landsbygden på kartan och visa vilken potential det finns i våra glesbygder. Det är vinteryran som för 2 veckor sedan hölls i Långsbon ett bra exempel på. Och jag sitter nu här med Robin Svensson, en av kampanjgeneralerna. Hur kom det sig, Robin, att en sånt här evenemang som vinteryran uppstod här i Långsbon?
Ja, och det började egentligen för 6 år sedan. Nu har vi 5-årsjubileum nu, men för 6 år sedan då började det med att jag satt hemma och funderade vad man kunde hitta på i Långsbon som inte man hade i Örnsköldsvik. Örnsköldsvik har varit som ett litet hot mot oss. Att de drar ju lite folk och då ville vi hitta någonting som inte de hade. Och då kom vi på att snö har ju vi och det har inte de lika mycket av i Örnsköldsvik. Så det var egentligen så det började. Så jag gick upp till en av mina kollegor, Kenneth Hörn, och satt och spånade en kväll där. Och där bestämde vi att det blir vinteryran som kommer att gälla nu.
Och just det här med skotrar, det är liksom grejen då, har jag förstått.
Ja, vi hade börjat något eller några år tidigare med att ta hit en skoterhandlare som visade upp sina skotrar för bygden. Men vi är ju alltid lite oense här också, för att jag gillar ju ett märke och Kenneth och Håkan Persson gillar ju ett annat märke kanske. Och då sa vi så här att vi tar hit alla märken, så att vi satsar på full skoterfest här, alltså en total fest för skotrar.
Men då gjorde ni en slags planering, hur bjöd ni in alla dessa skoterförsäljare, tillverkare, hur gjorde ni då? Hur fick ni dem att tända på det hela?
Ja, det var ju det också. Nej, men vi åkte runt och pratade med dem. Vi kände ju dem, eftersom vi har gjort affärer med dem på olika vis så kände vi till dem. Så att vi åkte och besökte dem och frågade om de ville vara med på en utmaning att visa upp sig. Vi sa då Norrlands största skoterfest skulle vi ordna. Så vi var ganska kaxiga redan 2010 och sa att det kommer att bli en stor skoterfest som vi kallar Norrlands största. Men redan efter första träffen då såg vi att det var Nordens största. Så då mätade vi upp det här, så att vi blev ju ännu större då på en gång.
Hade ni någon förebild på några andra ställen där man på liknande sätt?
Nej, utan det är helt taget ur huvudet det här. Alltså att vi bygger eftersom, och vi har väl... Allt eftersom åren har gått, det är ju 50 året vi körde i år och det var ju den bästa träffen hittills. Det var ju, ja, jag vet inte hur mycket folk, men det var väldigt mycket folk. 4-6 tusen personer kommer i år.
Men det krävs ju oerhörda resurser. Hur hittar ni folk som jobbar med det här då? Det är väl inte bara 2 personer, 2 generaler, det är väl massor med annat som behövs också?
Ja, nej, det är helt riktigt. Vi har ju en otroligt fin by och bygd egentligen, så att här går ju alla man ur hus och hjälper till när det händer någonting. Och det är vi väldigt tacksamma att så är det. Det var 135 stycken som hjälpte till ideellt på yran i år.
Och sen, det är ju hela samhället om du säger
ja,
så.
Ja, det var hela samhället. Och de mer eller mindre, alla åkte hem, alla barn till alla kom hem och det var helt otroligt. Och sen hade vi... väldigt många företag som hjälpte oss här på bygden. Så att vi hade totalt 11 maskiner som körde här med traktorer och lastbilar och grävmaskiner. Och de ställde upp för en gratis peng. Ja. Inget annat har betalt.
Men då har ni också kopplat in en hel del attraktioner här. Artisterna, de kostar väl pengar eller de är väl inte gratis?
Nej, i år hade vi utgifter på närmare 1 miljon kronor. Så att vi slog all time high i år. Och vi hade även intäkter på lite grann över. Så vi klarade oss precis på gränsen. Så att vi gick egentligen jämnt upp. Eller kanske 50-60 tusen plus. Så att vi tjänar pengar på det entrén. Och så tjänar vi lite grann pengar på hamburgare. Eller på maten som vi säljer. Det är allt vi tjänar pengar på.
Men alltså, det är en stor risk ni tar då i förväg. Ni bokar ju upp det här igång långt i förväg också. Och sen hänger det på bra väder. Och...
Ja, absolut. Jo, det är en väldigt stor risk. Vi sa det, totalt på de här 4 första åren då hade vi fått upp ungefär 150 000 i vinst. Och vi sa att vi bränner den vinsten om det behövs. Så vi satsar för att bli ännu större. Och det gjorde vi verkligen i år. Så att vi hade artister till ett värde år för ungefär en halv miljon. Så att vi hade stora utgifter.
Hur mycket framförhållning måste jag ha för planeringen? Jag börjar den redan nu för nästa år eller hur?
Ja, normalt borde det vara så. Det är så att vi går i det nu en månad ungefär efter den här yran. Och bara för att ladda batterierna och tycka att det blir roligt igen. För att direkt efter yran är slut, då är det därför väldigt, väldigt trött. Så att, men vi börjar nog kanske slut av sommaren, augusti. Då börjar vi nog ladda för nästa års yra. Men vi börjar ju redan nu att fundera om en 2-3 veckor till. Då går vi igenom resultatet och så peppar öran lite grann. Och då bestämmer vi nog om det blir eller inte. Och då tror jag att det kommer att bli efter det här årets succé.
Jag tänkte på det här med vad betyder det här för Långviksmån som bygg? Ni har satt den på kartan, det är känt nu på något vis att det händer någonting här.
Ja, det är det som var grejen egentligen. Våran röda tråd som från början 2009 då när vi började här tankarna, det var liksom att jag är väl en av dem som hittar på själva idéerna lite, men vi är väldigt många som bollar nya idéer. Det var så att det ska vara en röd tråd, det ska vara för barn. Det är liksom en röd tråd och det ska vara gratis för barn. Och sen ska det vara förnyelse varje år. Så vi kommer aldrig att ställa upp och ha samma yra 2 år i rad. Utan vi kommer alltid att förnya oss. Och det är för att vi vill ha tillbaka samma folk igen. Vi har tagit som ett exempel att far man en gång på kanske Åslemarknaden, då behöver man kanske inte åka upp nästa år för de har varit där redan. Då kan man vänta och köra varannat år. Men på yran ska man aldrig kunna vara. Man måste vara på alla yror för att det kommer hända någonting på något nytt varje gång.
Det är alltså en fråga om att spinna på idéer här, att förnya som du säger och komma med nytt så att det lockar. Det ska inte vara något repris på fjolåret utan.
Nej, absolut inte. Utan det som vi har som röda tråd är ju barn som sagt. Och i år hade vi, jag tror det var 750 till 850 barn. Och vi bjöd dem på gratis korv och vi bjöd dem på allting de gjorde var gratis. Och barn, det säger vi alla under 15 år. Så vi delade ut godis och korv och allting för flera tusen. Vi hade attraktioner för barn, jag tror för 45 000. Så att vi sa att det ska vara gratis för dem.
Jag tänker på långväga besökare. De kanske har svårt att hitta något boende om man ska övernatta. Det är kanske svårt. Hur går det att lösa här? Eller?
Ja, det är det svåra. Vi gjorde så här år att vi hyrde in 4 hus. Och vi kommer att jobba lite hårdare med det. För att vi vill ha yran en 2 dagars. Minst en 2 dagars. På sikt ska jag vilja ha kanske 2 eller 3. För att får vi längre yra, då får vi hit bättre knallare eller utställare som kan satsa på att bygga upp kåter eller bygga upp vildmarksbad eller någonting. Och då måste vi satsa på att hitta boende också. Så att boendefrågan är ju en liten nöt vi måste knäcka. Men vi har ju grannbyar som Trehörningsjö och Björna också. Så att det är inte långt att åka en mil eller en halv för att komma till yran. Så att det är liksom, det grejen är lite annan med boende också, helt rätt.
Jag tänkte på det här är ju fantastiskt tajmat det här med vinteryra. Det är liksom lite stilt över vintern och så kommer den här som ett kulmen på allting då. Inte så.
Ja, det är precis så. Och vi har haft otur med snön 2 år i rad egentligen. Så att jag känner att nästa år kommer det bli snö och nästa år blir det också fint väder. Så att det kommer bli jätteroligt igen då. Så att ja, det är precis som du säger att det är före eller efter yran. Man säger att vad gjorde du vinter? Ja, menar du före eller efter vinteryran? Det kommer att bli en sån grej att vi ska liksom mynta ett sånt uttryck.
Jag tänkte på en långismål har ju potential kanske på andra årstider också, men vi hade ju en gång i tiden en långismålsmarknad, men den är svårare att kanske få igång eftersom det är så stor konkurrens den tiden på året.
Ja, jag var ju en av dem som höll i den de sista 10 åren också. Eller jag var den som höll i den på de sista 10 åren som sagt. Och jag var ju den som la ner den också. Så att det var bara på grund av att vi fick för mycket konkurrens så att vi klarade inte av det på slutet. Och när Örnsköldsvik körde sina evenemang så drog folk dit istället. Så att vi sa att vi kör någonting eget här och vi är ensamma och unik med just den här yran, så att det gäller bara att behålla första platsen här, så då kom det här att bli jättebra.
Jag har googlat lite grann och jag har sett att det finns ju vinteryror på andra håll i Sverige också, men så länge ni har så att säga monopol på den här i de här bygderna, då har ni alla möjligheter. Men det kan ju komma på andra som vill tävla om er också med och kopiera er, och då finns det en viss risk att ni.
Jo, absolut är det så. Jo, det är det för jag säger att vi måste hela tiden förnya oss. Så vi får inte stanna av något år, eller vi måste hitta på något nytt hela tiden. Och i år hade vi som sagt pistvakt och det var ju nyheten i år. Och nästa år får vi hitta på något ännu något annorlunda igen. Vi har idéer hur vi ska jobba med det också.
Men till syvende och sist är det beroende på att man har resurser personellt på bygden så att klara av sånt här. Man har god roland det här.
Ja, egentligen är det helt avhängt på den här gruppen som är. Vi är en femmannagrupp nu, inklusive mig. Och det är de fem, vi är enormt duktiga tillsammans. Det är Kenneth Törner, Robin Svensson som jag heter och Håkan Persson. Dan Nordin och sen är Roger Angerstig. Och vi är vänner på sidan om också, men vi har olika egenskaper här. Och det är de här olikheterna som gör att vi kan bilda den här yran. Sen har vi då alla andra runt omkring oss på byn som ställer upp. Vi var till exempel 45 stycken onsdagen innan yran som hjälpte till med att bygga upp alltihopa. Och vi hade inte bett någon komma, utan de kom ändå. Det var också så här enormt roligt. Så att det är, alltså man känner att det är vi som gör yran, inte vi, inte Robben, utan det är vi i bygden som gör det.
Ja, men ni började här kanske då mer än en vecka i förväg med att sätta upp, ja. Skotta upp och så vidare.
Ja, vi började, en månad innan började vi stort att planera. Och vi körde dit ungefär 10 000 ton snö i år. Och det får man sätta igång med lite innan. Så att ungefär 1000 lastbilslass snö har vi kört dit. Och sen har vi packat och sen har vi byggt allting i snö. Så att det är ett gigantiskt jobb som måste planeras i god tid. Mm. Så själva planeringen börjar vid årsskifte. Det är hårda planeringen.
Jag har haft otur något år också. Det var ganska mycket snöyra också. Det snöade, men det har ju varit... I fjol var det mycket tö. Då töade bort nästan allt. Ja, och i år var det egentligen det bästa.
Ja, i år var det bästa vädret. Så att
det var kallt då.
Ja, precis. Så att det skulle fått vara lite mer snö så att man kan åka mer skoterbunden hit. Men annars var det kanonbra i år.
Så det är lite oförutsägbart mycket av det just det med vädret. Men nu har ni etablerat er så pass bra här så att ni känner er trygga att gå vidare.
Ja, vi klarade av det här i fjol som du sa, det fanns ingen snö. Och i år också körde vi väldigt mycket snö så att vi har ju varit med om allt möjligt. Sen som jag säger, den här gruppen, femmannagruppen är helt enorm. För att vi har olika egenskaper som är helt enormt. Det är väldigt roligt att jobba. Så jag kan hitta på en idé. Och Håkan och Dan och Kenneth, de genomför idén. Det är liksom jättekul att hitta Kenneth på en idé. Då genomför vi andra den. Så att vi hjälper honom att dra.
Ni är kreativa kan man säga.
Ja, tackar. Det håller jag med om.
Ja, men det här är lite lovvärt för man ser på andra bygder vi har i inlandet här. Att hitta på någonting som engagerar folk och som drar folk. Det är väl en viktig grej för att få landsbygden att överleva också.
Ja, absolut. Nej, men det är det som är, jag har nu flyttat ner tillfället söderut 60 mil och ska jobba i Västerås och Örebro, trakten Karlstad. Och det känner jag ju inte alls någon sån här, det är så långt ifrån Långsmål man kan komma för att där hejar man inte på varandra. Här drar man åt samma håll och det är väldigt viktigt med såna här saker i en sån här bygd som Långsmål, Björn eller Trehörningsjö. Det är väldigt viktigt att det är ju sammanhållningen som byggs på det här viset.
Mm. Och då överlevnaden är just, det blir ju större då också om man får ett engagemang som gör att man trivs.
Ja, absolut.
Trivsen är viktig kanske.
Ja, och sen det vi jobbar på nu väldigt hårt den här gruppen, det är att vi får våra barn eller får yngre gener, vi behöver inte vara våra barn, men att hoppa in och vara med i gruppen för att man måste vara med några år för att kunna klara av sånt här. Så att det inte liksom bara dö ut, utan vi vill nog att släppa det här till yngre folk nu sen. Och sen blir de här som hjälper till runt omkring på sikt. För vi har ju satsat på att det här ska bli årligt återkommande, ja, kanske 10, 15, 20 år framåt.
Ni ser framåt att det ska liksom fyllas på med resurser också då, det gäller ledarskap och annat.
Ja,
sånt.
Ja, precis. Ja. Det är det.
Låter bra, Robin. Jag tackar dig för det här samtalet och då får vi hoppas att vi får en fin vinteryra nästa år också.
Ja, det hoppas jag också, så det tror jag säkert.
Tack så bra, tack.
För fönstret slår våren ut, marken blir grön igen. Allt som var dött väcks till liv, det kan också vi. Så länge vi andas, ute till havs styr en fiskebåt. En fri horisont. Det går.
Lyssnar på Radio Nola Skogs. Jag heter Lars-Gunnar Olsson och temat för gångna timmen har varit landsbygden. Och för musiken har svarat Silla Hector som faktiskt är bördig ifrån Långviksmon. Vi har fått höra lite om landsbygdens problem men också goda exempel på vad man kan åstadkomma där. Vi har hört Ulla Gerhardsson berätta om second hand butiken Ankaret i Långviksmon. Och Robin Svensson om Vinteryran, vilket är goda exempel på engagemang som visar på möjligheterna för landsbygden. Tack för mig. Nu kommer lite evenemangstips.
God förmiddag, Radio Nola Skogslyssnare. Här är Erik med evenemangstipsen vecka 14. Nu har vi kommit in i en period med lite ruggigare väder igen. Jag brukar säga att det är någon som provkör hösten. Men det är väl det som kallas för aprilväder. Men vi ska inte oroa oss. Vi vet att värmen kommer så småningom. Och den härliga tiden när björkarna slår ut och blommorna runt omkring oss också börjar slå ut. Ja, nu ska vi se vad som händer runt omkring oss här. Jag börjar med utställningarna. Utställningen Mountain Dew fortsätter på museet fram till den 18/4. Och det är 2013 års Bror Marklundstipendiat Linda Bäckström som ställer ut. Utställningen Rosebud Zoo, ett folk i förvandling, fortsätter fram till den 18/9. Det är en utställning med fotografier tagna mellan 1887 och 1936 på Sioux-indianernas reservat Rosebud i Sydakota och svenskamerikanen och Hallandssonen John Andersson. Hans fotografier visas tillsammans med en grupp samtida porträtt av ättlingar till några av de stammedlemmar som John Andersson fotograferade. Och det är alltså på Örnsköldsviks museum och konsthall. Och så en utställning, Arktisk skinnberedning, ett världskulturarv. Och det är också på Örnsköldsviks museum och konsthall, och den utställningen pågår till 12 september. Det är traditionell kvinnlig skinnberedningskonst hos inuiter och indianer i Kanada, Ainofolket i norra Japan samt av samer i Sverige och Norge. På Galleri Lokomotiv på lördag klockan 12 är en utställning i rörelse. Och det är fotografier av Leif Wikberg. Den utställningen pågår fram till den 18/4. Och ingången till galleriet är från Resecentrum. Och arrangör där är ÖKKV. Utställningen Valea Siaka, med reservation för uttalet, Ogräsets hemvist, visas på Örnsköldsviks museum och konsthall. Det är utställning i reportagets form med journalisterna Elin Holmberg och Leif Wikberg. 2014 ändrade stadsbilden i våra ångermanländska städer. Plötsligt satt det där, invirade i filtar med pappmuggar framför sig, EU-immigranter, romer från Rumänien som inte såg någon annan ljusning i tillvaron än att resa hundratals mil från sina hem och familjer för att söka försörjning genom tiggeri. Arrangörer är Örnsköldsviks museum och konsthall och kulturenheten. På Ödbergska gården är en utställning med Anna-Karin Häggström, teckningar. Och den utställningen pågår till den 30/4. Förlåt, från och med den 4/4 till den 30/4. Anna-Karin Häggström visar små underfundiga tuschteckningar. Och där är alltså vernissage den 4 april klockan 11. Arrangör är Ödbergska sällskapet. Och idag är det en elevmusikal, Ringar på vattnet. Och det är plats på Broskolan klockan 18. Musikal med elever i årskurs 3-9 på Broskolan, Ringar på vattnet, bygger på samma tema som filmen Skicka vidare, Pay it forward, där en lista på goda gärningar sprids, och arrangör är Broskolan. Även idag är det bingo på sommarhemmet i Domsjö. Det är alltså på sommarhemmet i Domsjö klockan 19. Det kommer att fortsätta att vara på tisdagar mellan klockan 19 och 21. Och arrangör är i JOGIT-NTO, Höga Nord sommarhemmet. Och sen är det en introduktion till utställningarna på museet. Det är på klockan 18 nu, och det är också idag. Och arrangör är Örnsköldsviks museum, konsthall och kulturenheten. På Örnsköldsviks museum och konsthall idag är det även stickcafé. På onsdag är det föreläsning Anton Hörnfeldt på Tuleteatern klockan 13. Anton är författare till Smalast när hen dör vinner. Anton håller en föreläsning om sin tid i Örnsköldsvik och att våga följa sina drömmar. Och arrangör är kulturenheten Arkenbibliotek. Och sen blir det babymåleri. Det är glädje och spänning. Det är babymåleri för barn upp till 15 månader. Gratisbiljetter hämtas eller bokas på telefon 0660 88 600. Och det är på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 10.00. Arrangörer är Örnsköldsviks museum och konsthall, kulturenheten. På torsdag är det småbarnsramsor, Parkenbiblioteket klockan 10.00. Det är småbarnsramsor med grupp 2. Arrangemanget är gratis men anmälan krävs. Och det är Arkenbiblioteket som arrangerar detta. På fredag så är det en sagostund klockan 10. Och det är välkommen på sagostund i Arkenbibliotekets programrum. Ålder 3-6 år, det är drop-in och ingen anmälan behövs och arrangörer Arkenbiblioteket. På lördag så är det introduktion till utställningarna på museet. Det är klockan 12 och det är Örnsköldsviks museum konst och kulturenheten som arrangerar detta. Och det är även kulturlabb på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 13. Och det är museet som arrangerar även detta. Och det var allt för denna vecka. Det blev inte så mycket, men det är väl kanske påsklov och sånt där som gör att det dras ner lite på aktiviteterna. Jag ber att få önska er en trevlig vecka och kanske på återhörande nästa vecka. Tack för mig och hej då!
Jag ska idag läsa en historia av Benjamin Jakobsen ur boken Mordet på änkeprostinnan och historien heter Motigheter i Arla morgonstund. Det började med att vi en höstmorgon blev väckta av ett genomträngande skri, ett av de värsta vrål som någonsin hade ljudit i mitt barndomshem. Vi rusade allesammans sömndruckna upp ur sängarna och störtade så fort benen bar oss in i fars och mors sovrum för att söka skydd. Karl var den som längst sökte hålla på sin värdighet, så han bildade eftertruppen. Vi andra var för länge sedan i säkerhet då vi hörde dörren till vardagsrummet öppnas och tjutet hastigt närma sig. Karl tog ett par jättesteg, tog sats och hamnade mellan far och mor och ovanpå Magda, Oskar, Anna och mig. Sedan kom stackars Marie. Hon var utom sig av skräck. Hon hann ett par steg in i rummet, stannade och fick syn på folkhopen i fars och mors säng och driven av en ryggmärgsimpuls, hjärnan fungerade inte längre, sparkade hon av sig tofflorna och hoppade upp i fars säng. Edvard, sa mor. Hon pekade på den skräckslagna jungfrun och tillade: jag fordrar att vår jungfru ögonblickligen lämnar din säng. Du tror väl inte att jag har uppmuntrat henne, Wilhelmine? Far försökte, hövlig som alltid, se på mor medan han talade till henne, samtidigt som han slogs med Marie om sitt täcke. Marie vann. Hur ogärna faren ville det, måste han dock lämna sin säng. Följd av mors förebrående blickar tog han på sig byxorna. Hon har naturligtvis bara blivit skrämd av en mus, den stackaren. Jag hyser den största högaktning för kvinnan, det vet du, Wilhelmine. Men att en kvinna och till på köpet en kvinna från landet kan låta skrämma sig av ett så litet djur. Far skrattade föraktfullt. Så stelnade han till med blicken riktad ut mot korridoren till vilken Marie hade låtit dörren stå på glänt. Han blev stående orörlig ett ögonblick. Sedan sjönk han ner på en stol och sa klagande: Wilhelmine, det gick ett lejon förbi där ute. Ett lejon? Far nickade bekräftande. Mor såg granskande på far. Så sa hon med en sidoblick på anhopningen i sängarna: du skrämmer barnen, Edvard. Kunde du inte få Marie att lämna din säng så att du fick vila dig lite? Det var en hanne, sa far, som om denna detaljupplysning kunde tjäna som bevis i saken. Det var naturligtvis Katrin, sa mor. Katrin ser inte ut som ett hanlejon. Far stod envist på sig. Så rusade han upp. Emil är inte här. Och inte farmor och Katrin. Jag måste göra någonting åt saken. Han drog ut lådan i nattduksbordet och tog fram sin gamla pistol. Då han höll på att ladda den, sa mor: lugna dig nu, min vän. Även om det verkligen gick ett lejon ute i korridoren skulle du i alla fall inte kunna åstadkomma något med det där vapnet. Det är ju bara lösa skott. Det vet inte lejonet, sa far tankspritt. Så rätade han på ryggen, kliade sig på ena axeln och sa: nu går jag, Wilhelmine, och skulle jag bli söndersliten av vilddjuret så ber jag dig komma ihåg att jag gick i döden för mina kära. Och med hängslarna hängande efter sig och med sina stickade tofflor glappande på fötterna drog far och stad på lejonjakt med lösa skott. Vi var en smula förlägna, mor också. Ingen av oss trodde naturligtvis på att ett lejon spatserade omkring ute i korridoren. Men vissa fakta var obestridliga. Dels hade Marie blivit skrämd alldeles från vettet. Dels hade far sett ett eller annat som han trodde var ett lejon. Mor satt ett ögonblick och tänkte efter. Sedan drog hon beslutsamt täcket av Marie som låg där och kippade efter andan medan svetten strömmade över ansiktet på henne. Hur kan det falla Marie in att uppföra sig så opassande? Frågade mor strängt. Vår opassande jungfru svarade inte. Hur kan Marie, som ju annars är en väluppfostrad flicka från ett gott hem, så till den grad glömma sig? Har Marie sett spöken? Då började Marie ömkligt gråta och där satt mor. Sedan far hade lämnat sovrummet hade Karl och jag stått på utkik vid mors fotända. Då det fortfarande inte hände något gick vi bort till dörren och kikade ut i korridoren. Där fanns inget ovanligt att se så jag gick ut för att rekognosera. Far såg jag inte till. Han hade väl gått in till farmor eller Emil, vilka jag räknade med låg i sin söta sömn. Kanske var han ute i köket och höll på att skrämma livet ur Katrin. Jag stannade och spetsade öronen. Från vardagsrummet hörde jag ett ljud som jag tyckte mig känna igen. Dörren stod öppen och jag kikade försiktigt in. I soffan satt Emil och knäckte nötter. Det var väl lite ovanligt vid denna tid på dagen, men inte det minsta skräckinjagande. Varför skrek Marie så rysligt? Hon kom väl härifrån, frågade jag. Hon blev rädd för mitt lejon. Emil vred inte ens på huvudet. Har far talat om för dig att han har sett ett lejon? Emil hann inte svara mig förrän jag knuffades åt sidan av det lejon vars existens jag dittills hade vägrat att tro på. Jag hann inte ens bli rädd trots att jag i skolan hade inhämtat att lejon tycker särskilt mycket om människokött på grund av dess söta smak. Detta lejon var helt ointresserad av människokött. Däremot knaprade han helt i strid mot sin natur i sig hasselnötter så fort Emil kunde leverera dem. Jag erkänner gärna att jag inte var särskilt modig i denna situation, men då min näst yngste bror umgicks med djurens konung som om det varit en kelen huskatt, hade jag så pass mycket skam i kroppen att jag inte retirerade ut genom matsalen. Istället tog jag beteckning på andra sidan bordet, varifrån jag förundrad betraktade utfodringen. Så kom far. Vi hade inte hört honom öppna dörren från matsalen, men det hade lejonet. Det hördes något i det. Det var visst menat som ett morrande som skulle tillkänna ge missnöje över avbrottet. Men varken Emil eller jag fann ljudet särskilt skräckinjagande. Det gjorde däremot far. Han drog sig hastigt tillbaka till matsalen, men bara för ett ögonblick så öppnades dörren igen på glänt. Fatta mod, pojkar, och låtsas som om ni är döda. Jag har öppnat tamburdörren. Nu jagar jag ut lejonet. Och innan vi hann protestera stack far in en arm genom dörrspringan och avfyrade sin pistol. Lejonet reagerade alldeles vansinnigt. Det rullade runt på golvet, säkert därför att det trodde att det var sårat. Så reste det sig, stod ett ögonblick orörligt, ruskade därefter på sig som om det blivit på det klara med misstaget, snurrade runt ett par gånger och störtade därefter ut i korridoren. Men inte till höger mot tamburdörren, utan till vänster. Detta hade far förutsett. Han stod ner i korridoren med höjt vapen. Han hann skjuta en gång till innan han blev omkullsprungen. Därpå såg vi lejonet svänga av nedåt korridoren och ett mångstämmigt rop talade om för oss att också det hade tagit sin tillflykt i sovrummet. Först kom Karl, sedan Magda, Anna och Oskar. Sist kom mor med Viktor. Hon kastade sig i fars armar. Viktor jämrade sig lite. Edvard, beskydda oss. Vilddjuret har lagt sig i min säng. Jag kanske kunde skjuta ett skott till, sa far. Det skulle jag avråda ifrån, far, sa Karl. Marie ligger ännu i din säng. Hon blir sliten i stycken. Om det inte redan har hänt. Jag kan höra något som krasar. Vi lyssnade alla spänt. Från sovrummet hördes inte ett ljud, men tunga steg i trappan berättade att undsättning var på väg. Det var konstapel Svensson, portvakten Nikolajsen och en skum mansperson med rött helskägg. Mor och flickorna försvann hastigt ut i köket. Var det professorn som sköt? Frågade Svensson. Det var bra att det kom en polis. Vi har denna morgon varit utsatta för vissa besvärligheter, sa far. Ett lejon har hållit på att skrämma livet ur barnen och min hustru och vår husa har otvivelaktigt svävat i direkt livsfara. Far kliade sig på axeln med pistolen. Var är lejonet nu? Frågade Svensson. I min hustrus säng. Hon har fått en svår chock. Den skäggige tittade elakt på far. Hon behövde ju bara sparka ut det. Det är tamt som en kattunge. Min hustru är inte i sin säng, min gode man. Däremot ligger vår husa i min. Mycket mot min önskan, måste jag säga. Och om det är ert lejon vill ni kanske avlägsna det. Det är i sovrummet. Far såg mycket indignerad ut. Mannen öppnade dörren till sovrummet och visslade i fingrarna. Ett ögonblick senare hade han och lejonet kastat sig i varandras armar. Han var djurtämjare vid en cirkus. Lejonet hade sprungit ifrån honom på Godesgade medan Emil i den tidiga morgonen var ute för att samla hästkastanjer innan pojkarna från Sölvgade kom. En kvinna som bar ut morgonbröd hade sett Emil och lejonet tillsammans försvinna in genom porten, varpå hon naturligtvis hade letat reda på en poliskonstapel. Han hade först varit mycket ovillig att lyssna till hennes redogörelse, men då han hade fått syn på djurtämjaren som gick och spanade in i kongens have, medan han då och då visslade i fingrarna, hade han lagt ihop två och två och mycket riktigt kommit till fyra. Mor och Marie måste resa bort och vila sig under några veckor, och ännu flera år senare kunde mor känna lukten av rovdjur i sovrummet. Vi barn var dock alla eniga om att den måste komma från far, något som han tog mycket onådigt upp.